Äntligen har Premier League och alla andra storligor dragit igång igen. Vad passar då bättre än att höja spänningen med ett bett? Coolbet erbjuder inte bara fantastiska odds utan dessutom ett gigantiskt utbud där du säkerligen kan hitta några fina spel. Läs mer på coolbet.com och tänk på att spela ansvarsfullt. Coolbet. Stay cool. Bet responsibly.
Damer och herrar, vi säger välkomna till ännu ett avsnitt av Offsides podcast från källaren här i Göteborg.
Får jag direkt avbryta och bara för att sätta lite glad stämning med en positiv nyhet.
Ja.
Vi är nominerade till bästa VM-bevakning.
Oj! Ja. Från?
Pappa. Pappas stora pris.
Jag tänkte äntligen lite pris som betyder någonting. Men herregud, Hasses eget pris. Ja. Vilka är med nominerade?
Johanna Frändén och så var fotbollskanalen också som han tyckte var, citat, vassa.
Har vi någon slags motivering till vår nominering?
Nej, fick inte riktigt höra motivering. Bara att det var lite annorlunda och lite kul sådär.
Ja, men det pickar jag ändå upp. Det tar vi med oss in i detta.
Ja, pappa stora
Tack
pris.
Så mycket, Hasse.
Ja, vi får se när han har bestämt sig vem det blir.
Ja, jag tänkte, Johan, att vi måste bara haka i lite grann förra veckans diskussion där vi pratade ju då om Thomas Grönemark som hade blivit anställd av Liverpool och Jürgen Klopp för att hjälpa till med inkast, den här inkastspecialisten.
Mm.
Det tog ju lite spin här i helgen, nämligen i Bein Sports, den här, är det Doha som de har sitt huvudkontor i, tv-kanalen, Bein i alla fall, där Andy Gray, den gamla gubben får man ändå säga, som ju fick kicken...
Han insläppt i värmen igen.
Jajamän, han fick kicken 2011 från Sky Sports efter att han hade en rad sexistiska saker i alla fall. Så han har hittat tillbaka in i värmen på något sätt.
Skott, gammal spelare.
Ja, Everton och Villa och så. Ja. Han i alla fall blev av programledaren i studiosändningen uppmärksammad på just den här saken att Klopp har anställt en dansk inkastspecialist. Och han bemöter ju detta på ett oerhört raljant sätt. Jag tycker att vi börjar med att lyssna på bara ett litet ljudklipp här så man får en känsla för hur det kunde låta.
I'll tell you what, I'm taking that up. I'm now officially a throw-in coach. I'm sorry. A throw-in coach. Right, here's the ball. I'm giving you a lesson. You watching? You pick the ball up with both hands. You take it behind your head like that.
Yep.
And you throw in, keeping both foot on the ground.
Ja, det är ju helt riktigt. Det är ju för det första, får man säga det skrattet är.
Kan vi lyssna på det där skrattet en gång till? Fy fan, man hör hur han använt det där skrattet många gånger i sin karriär. Kanske just
på många pubbar.
På många pubbar och också just det du var inne på, det som man fick gå förra gången i tiden. Att man kan ju bara tänka sig att Andy... Have you heard that this team is gonna... They're gonna go for a women's coach.
Jag fick ett bond-elak skratt.
Fan, undrar om man fattar själv vilken... Jag säger inte att det här är... Fan, vem vet? Det kanske är pengar i sjön från Liverpool, inte vet jag. Men undrar om man själv reflekterar vilken dinosaurie han är. Det gör han väl inte. Han talar väl till många dinosaurier också som också tycker att... Fan, vad är det för jävla larv? Lära dem att kasta ett inkast. Ja. Så här gör man.
Ja, men det finns ju, det har ju spridits då par stycken klipp från just den här studiosändningen med Andy Gray och så. Och jag tror att totalt rör det sig om att i 3 minuter diskuterar de det här. I 3 minuter så är han ju oerhört raljant. Han vill ju inte liksom tänka på att men det kanske skulle kunna vara så att det finns 0,05% förbättringsmöjligheter så här, om man lär sig att kasta inkast på nya sätt. Det är det handlar om. Han fattar inte det. Han tror bara att man ska läsa kasta inkast.
Ja, precis. Det är så okunnigt som man... Att man det finns liksom noll ambition, att nyfikenhet och kanske ändå vilja ta reda på mer. Mm. De har då liksom det enda som har nått dem är att han har kastat längst i världen. Och att det är väl inte så jävla svårt. Det ska väl Klopp själv kunna lära ut ungefär.
Ja, precis.
Man det, häpnar ju lite.
Ja, jag såg att jag tror det var Rory Smith det var på New York Times nu. Han uppmärksammade också det här och han skrev ju det rätt så pricksäkert när han formulerade som att detta är ju bara ännu ett bevis på varför det var så att engelsk fotboll och den här FA-gubbifieringen misslyckades rätt länge med att göra engelsk fotboll relevant. Alltså landslagsfotboll och på ungdomsnivå och sådär. Nu har de ju skärpt till sig väldigt mycket på ungdomsnivå och sådär, men att det var den här typen av dinosaurier som fick härska och fick sitta på mandat.
Ja.
Som inte är beredda att liksom problematisera eller som att försöka förstå eller försöka läsa in. Och det är också anmärkningsvärt att man sätter sig i en studie. Man har inte tänkt tanken innan.
Det är också anmärkningsvärt att man kan ju tänka sig på Andy Grays tid att taktiken då måste ju ändå handlat mycket om. Det känns som att det var rätt simpelt. Då borde han gillat inkast. Det känns som att då var det ju mycket så här, get the throw-ins, fight for the ball and get in there.
Get
stick your head in. Men det är också, jag vet inte vad jag ska säga, men man kan ju tänka sig när vi skojade för något år sedan om den här några andra dinosaurier, men som ändå var närmare spelet än vad Andy Gray var. De här äldre tränargenerationen i England som kanske hade blivit lite förbisprungna med Big Sam och
Alan Pardew.
Pardew och kanske några
Harry till. Redknapp,
ja, alla de där gubbarna. Och vi tänkte att de kanske hade en privat liten WhatsApp-grupp där de just raljerade mycket över de här nya rön och sådär.
Ja, utländska tränare också.
Ja.
Det var inte bara det.
Nej, precis. Och man kan ju tänka sig också när de reagerar på, på den här nyheten om att kommer en dansk lite märklig inkastkonsult som Liverpool ska satsa på. Det är ju ungefär som Andy Gray. De kan ta en soundbite av det där skrattet och bara lägga in det
till honom. Roy Hodgson ingick väl också i den där WhatsApp-gruppen, men han var ju också så att de kände ju det.
Han var det intellektuella alibit.
Ja, så fort de sa att han var inlagd loggade i WhatsApp-gruppen så kände de att vi måste höja nivån lite grann. För nu är Hodgson inne. Han läser liksom lite tyngre litteratur och sådär. Nu måste vi höja nivån lite, gubbar.
Svära lite mindre.
Alltså. Ja, precis.
Nej, men det är kul att det talas om det i alla fall. Och det är väl bara bra reklam för Grönemark. Och det som jag inte får ihop heller är att Klopp om någon har väl marginal för att, det har varit en sak ifall han var ett lag som var känt för att spela primitivt eller så. Nu är han ju i ett lag som har fått väldigt mycket beröm för sin offensiv och nu har de väl i och för sig tätat till det, men om man tar förra året och så han har ganska marginal för att satsa på någonting som är lite konstigt, för att ja, det kan ju han göra liksom.
För att säga en sak, med tanke på att jag följde Liverpool, så i helgen när Liverpool vann så var det ett inkast där Joe Gomez tar bollen. Han är ändå mittback, han går ut och tar den. Och han gör ett inkast. Jag har aldrig sett någon Liverpool-spelare kasta så långt. Så att redan på de här veckorna så har de i alla fall lärt sig att kasta bollen flera meter längre. Det var ett jävligt långt inkast. Det gick nästan bort till, den landade ju efter den andra stolpen om man säger.
Ja, oj, ja.
Så det var, ja.
Jag såg att Grönemark också hade svarat på då Andy Grays bondskratt och raljanta kommentarer i, var det The Echo i Liverpool kanske? Mm. Och ja, han talade ju egen sak, men det som han nämnde var att han tyckte det var intressant att experter och när han sitter och tittar på fotboll aldrig någonsin nämner att det där var ett dåligt inkast, förutom om någon uppenbart kastar till fel gubbe, liksom så här, men att man säger så här, så han inte den möjligheten att kasta där, och det som hans käppes då att det, ja, jag har kastat längst i världen, men det handlar inte bara om det, liksom så, men det är så här, uppenbart att folk är outbildade där och Andy Gray är väl bara en som bekräftar hans bild, att det är så på många ställen i alla fall. Men vi lämnar Andy Gray och hans skratt nu.
Ja, vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more, och imorgon torsdag startar då UEFA Nations League, och Sverige som spelar division B har Ryssland och Turkiet i sin grupp, och de kliver in i turneringen nu på måndag då, den 10 september med hemmamatch mot Turkiet. Övriga matcher i UEFA Nations League som du kan se på C-more är bland annat Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, England, Spanien och Island, Belgien. På C-more får du dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Gå in på c-more.se och läs mer.
Vi gör det också i samarbete med Big Travel som erbjuder ett stort utbud av sportresor och alltid har superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League då. Man läser mer och man bokar på bigtravel.se.
Jag tänkte Johan att med tanke på ändå avslöjandet och allvaret i den här nyheten som Aftonbladet hade för några dagar sedan angående vad som har hänt i Brommapojkarna, så tänker jag att vi måste prata lite om det här, för det är ändå så anmärkningsvärt. Först lite kort då vad det handlar om helt enkelt. Det är att det är en riktig härva som har avslöjats, där flera spelare har gått ut och bekräftat och berättat om hur Pimenta, huvudtränaren då, som kom in som Majstorovic tog in från Norge senast, men han är ju portugis, hur han upprepade tillfällen och konsekvent helt enkelt använder sig av sexism, lite mobbingartade fasoner och helt enkelt rätt unken stämning i BP.
Ja, lite straffutdelning, kanske indragen ledighet och...
machokultur helt enkelt.
Ja, absolut. Och det anklagades ju faktiskt även från ett håll i artikeln om även rasism. Mm. Med en ord
just det,
och
just det.
Liknande. Och innan vi går in på själva grejen där, mm, så kan vi säga att han höll ju käften ganska länge. Men har ju nu börjat svara lite. Dels i en intervju i Världens gang, mm, i Norge då, och sen via TT igår. Men det kan vi komma in på.
Det är bara så att man ska få liksom en liten bild av hur det har varit, så avslöjas det då till exempel att han har visat klipp då från den här filmen Wolf of Wall Street med Leonardo DiCaprio, där DiCaprio drar en lina kokain från en prostituerad kvinnas röv. Mm. Som någon slags liksom upppeppning på att så här ska man vara, så här är manlighet, så här ska vi, nu ska vi ut och visa balls. Och när jag läste det så tänkte jag, är det skämt eller? För det är som att skulle man skriva en sketch om machokultur så skulle man kanske inte ens använda det här för att det är så jävla platt.
Nej, man ser hur man själv skulle bli arg om ett liksom, lite så här halvdåligt humorprogram gör en, just en sketch om hur det är i ett manligt omklädningsrum. Och så skulle det vara så här, då skulle man själv bli så här suck. Fan, liksom, det ser inte ut så här. Liksom, kanske var så här en gång i tiden, men så här, fan, liksom, läs på lite. Mm. Och därför är det ju här också gör så mycket skada för de som tittar dit ibland. Vi hoppas och tror väl att det här är ju inte standard i allsvenska omklädningsrum, mm, att det ser ut så här. Men om man bara liksom ser en sån här nyhet och inte är så intresserad annars, precis som om man kanske tittar på när det kastas en bengal eller någonting, mm, får ju bara kanske sin bild bekräftad av att det här är jävla apbeteende, mm, och stenåldersmacho. Så där är det visst i fotbollens omklädningsrum. Så man liksom kastas tillbaka så många tiden. Unken stank av något gammalt är ju, mm, vad det är liksom.
Och det som gör det extra prekärt för BP är ju att BP har ju gått ut ganska så offensivt senaste året får man säga med deras kamp för jämlikhet och genusmedvetenhet och sådana här saker. Och så kommer den här som en riktig jävla bomb då som landar i A-lagsverksamheten. Och i bästa fall så är det ju så att det bara är pimenta som är ett jävla rötägg. Men i det här då, vi ska också komma lite grann till avslutet i sig, som var Simon Banks, så finns det också ett agerande från sportchefen Daniel Maestrovic som också är jävligt anmärkningsvärt. Han tycker jag fortfarande har kommit ganska billigt undan. Han har ju duckat och i den första, det här konfrontativa försöket från Aftonbladet där de skickar en reporter till Grimsta för att de ska försöka få svar från Pimenta, där Pimenta bara duckar. Och sen så står man och väntar på Maestrovic och Maestrovic dyker inte upp.
Han är på sitt kontor och trycker först.
Och så dyker det upp då en assisterande, någon lagledare i BP till den här reportern som säger att nu har jag haft Maestrovic här i luren och han hälsar att ni måste försvinna härifrån från träningen. Han vill inte ha er här.
Ni stör.
Och reporten säger, men vadå, vi får väl vara här. Nej, ni stör träningen och så. Nu vet jag inte vad som hände, om Aftonbladet lämnade eller inte. Det har jag ingen aning om. Men hela, alltså att skicka fram en assisterande, och man kände när man ser den här assisterande, om nu var en assisterande, jag är lite osäker där. Man kände ju med honom att, fan, ska jag behöva ta den här skiten? Mm. Det, samtidigt så är det hans chef som säger det till honom, gör inte han som han säger så kan det, han bli av med sitt jobb, kanske, jag vet inte.
Åtgärden sen blir då i alla fall att senare så kommuniceras det att Pimenta tar en tillfällig timeout, uh-huh, och laget leds då mot Malmö i söndags av assisterande tränare. Mm. Tänker man också, för den assisterande borde väl ha varit med i varenda rum, tänker, mm, man, om det nu, om den här bilden nu har varit så där.
Och den assisterande efter matchen pratar väl om att sanningen kommer komma fram.
Han inledde presskonferensen med att säga det, och det var väl det enda han ville säga om saken, medan Pimenta inte hade sagt någonting. Men sen då, som sagt, har Pimenta pratat dels med VG i Norge och tror via TT i Sverige. Mm. Och det är ett slags försvarstal. För det första så nekar han ju till all form av rasistiska uttryck. Mm. Men hans, apropå kanske macho och sexism, så blir man, jag blir lite deppig när jag läser hans så kallade försvarstal, för det känns ju som en person som inte har fattat. Han försöker då skydda sig med att han har ju pratat engelska, och på engelska så har de här uttrycken inte samma sexuella laddning. Mm. Ett rakt citat då från Pimenta lyder så här:
Detta är VG.
Ja, det här är TT tror jag. I alla omklädningsrum på seniornivå, såväl i Sverige som utomlands, så används såna här uttryck utan någon sexuell koppling. Ja, balls är ett slangord för testiklar och pussy är ett fult ord för det kvinnliga könsorganet. Men uttrycket att ha bollar, eller kulor, används både för herrar och kvinnor och handlar då om att visa mod. Att, citat, vara en fitta, slutcitat, används ofta för att beskriva män som saknar mod. Det är inte svårare än så. Och det är just det här som är problemet, att han inte fattar. Han fattar ju inte.
Han är ju dum.
Så att det är så här att, om det nu är så att det är din värde att pussy är ett nedsättande för att du inte visar mod, är ett uttryck vi inte gillar så mycket och som vi tycker ska myggas av och har gjort för länge sedan. Liksom, han har inte fattat.
Nej, och jag tycker sådär att nu då när han har gått ut och sagt just det här, bekräftat att han inte fattar i TT:s intervju. Detta räcker ju för att styrelsen i BP ska säga den här timeouten, det är inte en timeout längre, det är en uppsägning nu.
Ja, men i och med inte deras profil och deras vilja, och de har ju till och med anställt folk för att jobba med jämställdhetsfrågor och så har man då ändå huvudtränare för representationslaget, de som syns absolut mest och hörs, som är så okunnig eller såna här grejer. Och vi har säkert några lyssnare nu som tycker att vi är politiskt korrekta nu och sådär. Men det tycker vi bara är fullständigt givet. Att liksom så här, och jag tror inte att det här som Pimenta säger då, att i alla omklädningsrum på seniornivå, nej, att det låter så. Det tror inte jag. Jag vet flera allsvenska omklädningsrum där det inte är så.
Jag vet flera allsvenska spelare och tränare som skulle reagera om folk skulle uttrycka sig på det här sättet eller... Ja, helt enkelt uppträda så här.
Sen vet jag att det förekommer, alltså det kan ju spela sig att vi måste visa kulor och sådär. Och då tycker jag alltid att man kan alltid reagera. Man behöver inte sabla ner en sån spelare, för den är van vid den jargongen och sådär. Men man kan säga lite stillsamt att det finns bättre ord att säga. Liksom, vi behöver inte anspela på det där hela tiden. Nej, så. För det tar oss inte framåt. Nej. Men att det har gått så många dagar och liksom att han... Och så kommer han ut med det här försvarstalet. Mm. Blir liksom märkligt, tycker jag. Så till själva avslöjandet då, som du nämnde, var Simon Bank.
Ja.
Oerhört omhuldad med all rätt som skribent, stilist och krönikör. Men sannoliken inte en regelbunden avslöjare.
Nej.
Och det stod ju faktiskt på Aftonbladets hemsida, står ju inte Aftonbladet avslöjare utan Simon Bank avslöjare. Det var en rolig vignett. Så. Han då hade alla de här källorna och vittnesmålen från BP-spelare och folk runt A-laget. Och sen så stod det i slutet att han hade sökt både Pimenta och Majstorovic, sportchefen. Ingen av dem uttalade sig i den stora artikeln. Men sen blir det en uppföljning såklart, och då skickar de då inte, alltså de som blev ombadda och lämna Grimsta var ju inte Simon Bank.
Nej.
Och all cred till Simon Bank för att ha gjort den här granskningen. Men jag tror att det har varit smart för Aftonbladet att skicka Simon Bank istället. För om man ser det i tv-klippen så är det, tror det är reporten Linus Norberg tror han heter. Han söker Majstorovic och han är väldigt artig, säger har Daniel Majstorovic tid? Och någon säger, nej inte just nu men om en halvtimme kanske, ja vad snällt, sitter vi och väntar. Och sen får han reda på att han har stuckit ut bakvägen då. Men om Simon Bank hade suttit där, då hade det ju blivit, dels hade det ju blivit bättre tv. Men så här att, då hade ju Maestro blivit mer rädd tror jag, att det hade sett ännu sämre ut.
Vet du vad som hade varit ännu bättre? Skickat egna IVA.
Ja fy fan, är du Maestro? Har du suttit och trycka där in?
Fear by management.
Är det management by fear? Ja, det hade ju blivit underbart. Ni, att de hade kanske så här sagt till Simon, skitbra jobb, jag förstår att det inte är så kul ut i Grimsta idag, men fatta själv när du sitter där. Så här, dig har han liksom, jag tror inte riktigt han vågar dumpa dig på det sättet. Eller Niva.
Nej, men för det ska man ju, det har vi sagt så många gånger, men Erik Niva är så oerhört stor i många kretsar, men givetvis i fotbollskretsarna framförallt. Och det är ju så, Uppdrag granskning använde ju Janne Josefsson på slutet de sista åren, framförallt. Som, även om det var andra reportrar som hade gjort grävjobbet och hela reporterjobbet, så när de väl ska konfrontera då liksom politikern eller näringslivschefen eller vad det nu må vara, så skickar de alltid fram Janne Josefsson.
För och vi tv-tittare ju... tar ett skutt framåt i soffan och sätter oss framåt lutade.
Ja, det ger ju en extra tyngd för det första, för man vet att han är ju så pass envis och där, han har kanske vissa egenskaper, men också att han har sin persona. Janne Josefsson, att han, det blir bra tv. Erik Niva har ju också det.
Liksom. Ja, verkligen. Och att folk är rädda. Det finns exempel på när folk har liksom hoppat från fönstren när Janne Josefsson dyker upp där. Och han har ju berättat rätt dråpligt att han bara ska gå in och käka på en restaurang. Ja, och de blir få panik i köket, ja, för de tror han är där för att göra någon slags granskning.
Ja,
att på samma sätt när Niva går in där väldigt ledigt så islande så bara hoppa maestro ut.
Hörde maestro.
Det skulle ju ändå bli bra tv.
Ja, skämt och sidor, det är ju inte så roligt, men det är roligt att låta fantasin flöda ibland. Men i alla fall så ska man lyfta fram då någonting som ändå känns hoppfullt i det här. Det är ju att det är så många spelare som Bank pratar med och som sen tror jag fotbollskanalen gick vidare och körde lite rewrites och gjorde eget reporterjobb på det här, tog det vidare. Det är så många spelare som reagerar på det. Alltså nu vet inte jag, för att jag jobbade inte inom fotbollens värld för 20 år sedan, men jag skulle gissa att går man tillbaka 20 år så hade det varit tydligt fler i alla fall som har sagt, ja, det är ju så liksom. Visst, det kanske inte är skithärdigt alltid att höra de här sakerna och rasism och sexism och sådär, men det är ju lite så liksom. Men nu så är det så självklart att detta inte hör hemma.
Mm.
Och därför så känner man att det är hoppfullt i alla fall.
Ja,
det är
många unga killar reagerar, liksom,
som reagerar på det här.
Ja, ja, det är väl skitbra. Mm. Men hur tror du om vi skulle slå en signal till Andy Gray för att förklara vad det här handlar om? Att först berättade oväntat i att det är Simon Bank som avslöjar och försöker förklara hela den biten. Men att säga att folk reagerar väldigt mycket på det här att han har använt uttryck som pussy och balls och att macho och sådär. Det är väldigt mycket liv om det i Sverige nu. Vad tycker du om det?
Det blev som så, Johan, att jag häromdagen pratade lite grann med Pontus Farnerud. Han befann sig i södra Frankrike. Stod och tittade på sin son som hade en fotbollsmatch någonstans utanför velodromen i Marseille.
Bor han där nere?
Han bor där nere, jag tror han bor mellan Nice och Cannes, om jag inte hörde fel.
Ja.
Och det är alltid kul att prata med Pontus Farnerud, klok och trevlig person. Men efter att vi har pratat ett tag så frågar hur är det med bussan och sådär. Eller frågar om han själv saknar fotbollen och det gör han ju så givetvis. Så kom vi in på hans bussa då, Alexander, som ju slutade i Häcken förra vintern i november 2017. Där han meddelade att kroppen klarade inte av mig helt enkelt. Han ville, men det gick inte. Han har haft många allvarliga skador, bland annat två korsbandsskador tror jag det var.
Han var ledsen och han sa att han älskar fortfarande fotboll så himla mycket, men det här går inte längre.
Det här går inte.
Kroppen har sagt ifrån.
Och sen nämnde du här att du hade läst i somras att han tränade en hel del med HIF under sommaren.
Ja, jag minns att kanske vissa boysare hade rynkat på näsan åt det.
Precis, och det visade sig då att han tränar fortfarande med HIF och att det går bättre och bättre, hans fysik och så, det verkar hålla att han är tillbaka och så.
Detta är enligt storebror då?
Detta är enligt storebror. Det som han sa var sådär att han älskar ju fotboll så jävla mycket. Så att det handlar ju bara om liksom att han vill tillbaka ut på planen. Och han pratar själv om sådär att han har spelat lite grann sådär med Anders Svensson slag här i Öjared utanför Göteborg.
Öjersjö.
Öjersjö. Ja, ja. Ja, precis. Öjered är väl golfbana här utanför Göteborg. Att han, Pontus själv har spelat där och så han sa det är ju kul och sådär, men samtidigt är ju inte riktigt den nivån och så. Och det är väl det man skulle gissa att Alexander också känner, att han skulle väl kunna spela division 4 och träna ett par gånger i veckan och spela matcher och sådär, bara för att det är kul att spela fotboll, men samtidigt så finns det den här extra nerven att spela på lite högre nivå. Där har man ändå förtjänat att man får mäta sig med de som är lite bättre. På professionell nivå helt enkelt.
Men kroppen läkte bättre än man hade trott då?
Ja, det verkar som att det håller ju ganska bra nu. Och han har väl känt då, som Pontus sa, att han vill ju slita på ett mycket roligare sätt. Och framförallt så är det roligast han vet, det är ju fotboll. Och varför inte ge det ett sista försök? Och då ska man också väga in i det här att han har ju i andra änden, om man gör den här satsningen på att komma tillbaka och göra en comeback då, som man ändå får säga att det blir, så finns det ju alltid risken att han skulle skada sig en gång till och behöva göra en jävligt lång rehab som 34-35-åring. Han är 34 nu nämligen. Och så det ligger ju hela i vågskålen hela tiden, att den risken finns ju där. Vilket man ändå får säga att då offrar han någonting eventuellt när han vet hur det är. Men i alla fall, det här, när vi pratar om det här, så när vi hade lagt på jag och Pontus, så tänkte jag att det finns någonting rätt fint här, det här the love of the game, som är så stark. Att man är beredd att eventuellt offra 10 månaders rehab för att bara få tillbaka den här känslan av att gå ut och spela fotboll. Så tänkte jag på det. Eller är det the fear of the life? Alltså det vanliga livet. Att man är rädd för det. Men i det här fallet så tror jag inte att det är så.
Nej.
Han är ändå 34, han har ju förstått själv att han är liksom på...
Är han så gammal?
Ja, 34. Ja. Att han är ändå på slutet av sin karriär, det är inget konstigt att sluta spela fotboll när man är 33-34 och man har haft en lång karriär ute i Europa och sådär. Så det skulle kunna vara så att man var rädd för att ta tag i det andra livet. Men jag tror inte att det är så här i det här fallet. Så att jag vet, jag har inte snackat med Alexander, så att jag bara gissar och spekulerar.
Ja, men utifrån
jag
samtalet
tror mer att det är love of the game som det här handlar om. Att man vill tillbaka. Och det tycker jag är en rätt fin sak.
Jag träffar ju ganska många spelare som är till åren och som kanske står inför ett avslut som man känner har tappat lite av den här genuina glädjen till sporten. Mm. Och det har jag all förståelse för efter så många år. Men är du inne på det där andra, vi talar ju ibland om, och det nämns ju ofta som en faktor varför det kan vara svårt att sluta, så talar man ganska mycket om det uppmärksamhet som försvinner, att folk bryr sig hur det går för en varje dag. Och det här att telefonen slutar ringa och allt det där, att det kan bli någon slags kris. Och så kan det säkert vara för många, det har ju en del vittnat om. Men jag tror minst lika ofta att det handlar om att allt det här man nästan kanske har gnällt på genom åren, att man är lite styrd och att någon säger åt en vad man ska göra. Kom hit måndag morgon 9:00, det är träning då och då, det är lunch då. Sen ska vi samlas för en taktikgenomgång i eftermiddag 15:15. På tisdag är det ledig dag, men på onsdag ska du infinna det här och på lördag så gäller det matchen. Mm. Att man, det är nästan det man... Att det finns något skönt i att låta sig styras samtidigt och känna att man är en del av ett stort kugghjul som för folk utanför har stor betydelse i förlängningen då, supportrar och alla som bryr sig om laget, att vara den här brickan. Och jag tror det är minst lika kan bli svårt, och att man nästan som lumpen så, att folk gnäller när de är där, men efteråt så är det bara romantiserande om hur kul vi hade där. Mm. Och tränare man går och gnäller för, vilka idioter de är, att det finns något. Man stänger nästan av sin hjärna att det finns något skönt i att låta sig liksom bara gå in i ett program. Mm. Det gäller ju framförallt lagidrottare och fotbollsspelare, kanske för liksom skidåkare och sånt, har ju mycket större frihet. Att nu har Kalle Halvarsson valt att satsa på det här sättet på sin försäsong, ett helt annat upplägg och så. Men de är ju styra på ett annat sätt och bara ingår. Och det där måste ju bli en väldigt stor skillnad dagen man slutar. Frihet och skönt, absolut, men också kanske lite, jävlar, nu måste jag hela tiden ta tag i varenda beslut och göra något nytt för mig själv. Så.
Ja, symbolen för det här att bara vilja komma tillbaka till nästan till varje pris och sådär. Det var ju ändå med Peter Forsberg och de här historierna med hur han fick kämpa för att få på sig skridskorna och sådär. Mm. Det finns ju givetvis någonting som är lite macho-aktigt i det, skulle jag väl vilja säga. Liksom, att det finns spår av det när vi pratar om sådana här saker, att liksom den här viljan till varje pris och så. Det är givetvis lika många
kvinnor. Varför behöver den vara match?
Nej, men det finns någonting där som man kan känna som att det är liksom nästan ett sjukligt beteende så när man tittar på det utifrån.
Mm.
Men när man väl tänker på det så tror jag också att det handlar en hel del om, när man lägger av så tror jag att många spelare givetvis saknar så här sammanhållningen och liksom matchkänslan och adrenalin på slaget och springa ut inför mycket publik och vinna tillsammans och sådär. Men och sen som du sa också, jag tror att en hel del handlar om de här liksom rutinerna som man har fått på köpet. Att det har varit skönt och nästan fått ett inrutat liv och så. Men jag tror också att det handlar lite grann om det här välmående så. Att man känner att man rutar in här sitt liv, personligen själv också. Man får välmående utifrån det. Att man känner att nu har jag sovit bra för att jag ska kunna prestera bra. Jag äter bra för att jag ska kunna prestera bra. Och så slutar man, så känner man att nu måste jag inte göra det längre.
Ja, det är Sebastian Larsson som alltså, kanske var planens bästa spelare i AIK, körde över Häcken där.
Mm.
Var det han som gick och la sig så tidigt, va? Ja, före varje match?
Ja, precis. Att han ska sova lite längre dagen innan och äta speciellt.
Det är inget unikt. Det så gör ju säkert många. Ja, men det är väl honom en tillfredsställelse av att känna att han gör sin plikt. Både för sig själv och för dem han ska uppträda för och tillsammans med. Så.
Ja, du vet själv vad det är. Bara du går och lägger dig tidigt en kväll. Du tänker så här, nu har jag varit trött här några dagar. Nu ska jag gå och lägga mig när min dotter går och lägger sig ikväll 8:00. Och man gör det. Och sen man inleder dagen efter med att sticka till gymmet. Men de får ju sånt jävla, en god känsla i kroppen. Nu tar jag hand om mig själv.
Ja,
jag känner inte igen
det. Jag kanske ska testa en gång. Särskilt när du la på det här med gymmet på morgonen så kände jag att jag kom långt ifrån.
Ja, men den känslan försvinner också när man lägger av. Så att det finns så många olika saker som kanske gör att man känner att fan, jag vill tillbaka in i det.
Och den här dimensionen av att man saknar det man inte har och kanske romantiserar det. Jag kan romantisera en allsvensk spelares inrutade vardag och skulle sen om jag väl kastades in i det känna att fy fan, på samma sätt så kanske de ser på mitt liv att jag kan styra mina helger på ett annat sätt. Fan vad skönt de har. Då har vi ju exemplet med vår gamla handbollsspelare Kim Ekdahl Durie som fick så oerhört många rubriker och glada tillrop och så när han då valde mitt i när han stod på toppen att avbryta sin handbollskarriär, en av Bundesligas bästa spelare, och bara lägga av. Och det var en bohemisk aspekt i det. Han skulle resa runt och skulle han bo kanske på någon kolonilott eller något, och gjorde han, och så tog det inte så lång tid innan han var tillbaka igen.
Exakt.
För att det kanske var en paus, men så här, så härligt är det inte hela tiden.
Nej, precis.
Inte någonstans är det så.
Nej, och sen så har man då mellanläget då, får man ändå säga, som ju också blir aktuellt här i derbyt i helgen mellan Djurgården och Hammarby, där Erik Johansson, som vi också har pratat om tidigare, där det inte är någon hemlighet att han kanske inte älskar...
Ja, det är inte for the love of the game.
Nej, han älskar ju inte sporten och älskar liksom inte han... Det var ju en av anledningarna till att han valde att hoppa av landslaget. Han liksom tyckte inte det var så kul att hänga i den miljön så länge.
Men har allt som kommer med tolkar jag det som. Ja, så att, det. Så här, säkert kul att gå in och spela matcher, men fan de där långa lägrena. Och, ja, nej, inte hans grej.
Nej, precis. Och han flyttade då till Stockholm här efter att han har varit i Köpenhamn några år och... Det visst var det, handlar väl kanske om kärleken då med Carina Berg.
Ja, absolut. Ja.
Och går in och dominerar som mittfältare. Han har ju ändå varit mittback i alla år här nu på sista, eller hans elitkarriär i alla fall. Och går in som mittfältare och är så jävla bra. Derbyts bästa spelare.
Ja, jag såg att han var, det var den där Kristallengalan, tror två dagar innan, där tv-prisen. Då satt han i publiken och en och annan hammarbyare kanske var nöjd då med att den här uppladdningen, han sitter inte hemma och laddar med klipp direkt. Sådär. Och sen går han ändå in två dagar senare och är nästan överlägsen. Totalt dominant. Det måste ju framstå som så lätt för honom. Och man måste ju bli avundsjuk om man är en sån som är liksom att man bara är 100% fotboll och inte uppnår lika mycket. Och så kommer han där, för man får ju ändå säga att på den här, med den här inställningen så har han ju varit med om det har inte gått illa.
Nej,
liksom, han har slagit igenom i Falkenberg och han varit publikfavorit i Gais. Och sen den här succén i MFF med SM-guld, Champions League, FCK. Dra ett mästerskap där, okej. Okay, det var så här. Stockholms derby testade. Ja, det var lätt. Jag var bäst.
Ja, det måste vara provocerande för vissa.
Lite men grann.
Det är också säkert en hemlighet till varför han är så bra. Är att han har den här distansen till det han håller på med. Det krävs ju att han har det.
Ja, han gillar väl sitt yrke, gissar jag ändå. Alltså, som det behöver inte, han älskar inte fotboll på det sättet, men att det är ett bra jobb. Mm. Och han gör det väldigt seriöst och gillar att vara duktig på det. Mm. Och att han inte investerar alla känslor i det runt om. Fan, det kanske får honom att hålla längre. Han kanske håller på allra längst av de här.
Detta låter precis som när du själv beskriver dig i den här branschen, Johan.
Ja, men där har vi någonting också. Att man kan älska det man gör. Uh-huh. I fotbollsspelares fall, jag älskar att spela. Men jag gillar inte branschen så mycket. Mm. Ja, så är det ju lite för mig. Jag vill aldrig sluta skriva och tycker det är jättekul att göra tidning, men det är inte min bransch riktigt, jag känner mig hemma.
Ja, du är inte superpeppad på fotbollen alltid?
Nej, inte det heller.
Nej. Ja, det är inte problem.
Ja, ibland, jag kämpar så gott jag kan.
Igår, Johan, så blev det klart att din gamla kollega Mats Olsson ska, och håller väl på just i detta, att slutföra Zlatan Ibrahimovic andra självbiografi, som då ska heta Jag är fotboll. Första boken heter Jag är Zlatan Ibrahimovic.
Mm. Och mer fokusera
på hans spelarkarriär, inte så mycket på livet, uppväxten och sådär. Det var, får man säga, en sensation. Ja. Ändå. Mats Olsson kliver in och skriver på ett riktigt fett kontrakt, gissningsvis, med Bonnier som ger ut denna bok. Kommer ut i 8 november tror jag, kommer att ges ut i hela Europa samma dag och gissningsvis kommer den ges ut i andra världsdelar också inom kort.
Och förutom många samtal med Zlatan själv då, så skulle han varit runt och intervjuat gamla lagkamrater, prominenta
Pirlo,
killar som
Pirlo, Vera, Henri och...
Ja, och kanske lite gamla tränare och sånt där också.
Ska man gissa.
Ja.
Och min fråga till dig, Johan, är hur avundsjuk är du?
På Olsson? både och. Ja, alltså... På ett sätt känns det ju jätteskönt att de ska göra den här boken. Jag kommer definitivt läsa den. Att slippa allt det andra som kommer med hela Zlatan-paketet med nu. Det kanske kommer en tredje självbiografi sen som bara handlar om hans business. Jag är lejonet. och det hade jag gärna gjort. Både höra honom prata och verkligen nörda kring sin fotbollskarriär. Och dessutom om man får sitta med alla de andra spelarna och så. Jag hade jättegärna gjort. Sen när man väl skulle ha skrivit det sen också och, liksom att Zlatan ska bli nöjd och så. Mm. Jag hade gärna gjort själva jobbet och sen kanske sagt att nu kan någon annan skriva ihop det och sköta resten.
Du hade gjort intervjuerna.
Jag vill gärna resa runt och prata med de här. Jag kanske skriver det också så som jag vill och sen bara lämna det där och sen får väl någon arbeta om det. Och sen så, om det ändras för mycket så tar jag bort mitt namn.
Ja, så du både är lite avundsjuk och inte allt.
Men lite jobbigt att behöva bli liksom, för vi har varit inne på det så många gånger att han är, ingen människa är ju endimensionell och Zlatan är det sannoliken inte och han har grejer som man ibland kan älska och det fotbollsaspekten och även en del utanför och så finns det grejer som man bara, men herregud, apropå match och annat sådär som man känner är bara tröttsamt och att det blir lite jobbigt att man kanske då kletas man på det också om man så tydligt blir,
ja, man blir ju lite
hans
grann
författare.
En, ja, man blir ju lite grann en försvarare av Zlatan och det får väl Mats Olsson leva med. Det har han ju visserligen varit, han har ju alltid varit glad för den långa.
Ja, det har han ju. Han följde väl hans genombrott på nära håll. Minns faktiskt, det var ju länge sedan nu som han skrev renodlade fotbollskrönikor, men när efter han slagit igenom i Superettan och så premiären av Allsvenskan, hans enda allsvenska vår egentligen, möter de AIK tror jag på Malmö stadion, han gör väl båda målen. Den krönikan minns jag än, och jag minns att den gamla AIK-aren, australiensaren Luke Casserly nämndes för att han blev bortgjord av Zlatan och att Olsson skrev att en dag kommer gamle Luke sitta vid en lägereld i Australien med en Victoria Bitter och berätta om en ung yngling som gjorde något som var helt otroligt och barnen kommer säga gamle Luke, han kan skarva han. Så att det var, han var väldigt fin krönika. Alltså. Men det var ju länge sedan nu och därför är det lite förvånande och måste ju kännas rätt, förutom det mäktiga för Olsson, att det var ju, om man ska vara ärlig, länge sedan han gjorde någonting som folk talade om vad gällde fotbollsskriveri.
Ja.
Och det kommer ju...
Han har haft vissa framgångar som deckarförfattare senaste åren.
Ja, just det. Precis. Och skriver ju fortfarande.
Mycket då. Smisk sex i hans böcker.
Alltså det är det? Ja, det vet jag inte vad jag ska säga om. Skriver ju fortfarande ibland och så. Men nu är ju, det här blir ju verkligen tillbaks, eller att han sätter punkt kanske.
Med, ja, han rundar ju av sin sportjournalistkarriär med ett, får man säga, ett praktverk troligen då.
Ja, och det blir väl den enda svenska spelaren då som släpper en andra självbiografi. Nej, Glenn Hussein har väl gjort det också. Det är så allvar med Glenn Hussein och så den här som kom för kanske 5-6 år sedan.
Ja, just det, precis.
Så Glenn var före. Men det kanske är dags att uppdatera vår lista då, som vi ju då ibland återkommer till, om vilka som är potentiella, som har en självbiografi i sig.
Ja, om det man har vi gjort några gånger i podden.
Ja, men om vi tar spelare eller ledare som har varit aktiva under vår tid, där är det ju inte supermånga som har släppt böcker. Det är Stefan Schwarz då här om året och Magnus Hedman släppte en.
Ja, just det. Masse kom ut här, Birok och Masses bok. Ja,
Claes Ingesson förstås. Ingesson som men där handlar det ju mer om rätt mycket om hans sjukdom och sådär. Men om man tar bara för... Och Hedmans fall handlar det väl om problemen han fick just efter att han hade lagt av då. Och sen har det ju såklart getts ut självbiografier som är lite mer klubbkopplade. Så i AIK-böcker som Mats Rubart och Kärnström och Kennedy i Hammarby och så. Och säkert ner i Malmö. Men de här på riksnivå, där är det ju ändå... Ja, vilka, om vi skulle säga, vilka har... Ja, Henrik Larsson har ju såklart en självbiografi i sig.
Absolut.
Och han har ju berättat lite i sitt sommarprat om sin bror som gick bort och ner sig i drogträsket och ja, men hela hans karriär gick ju rätt långt.
Och så Lasse Lagerbäck har vi ju pratat om också.
Ja, precis. Vad tror du om, tror du Janne Andersson har ett förslag på bordet liggande från någon som...
Han borde ha det från oss.
Ja, det har han inte.
Det har han.
Stå på hälarna. Men Lager har inget ont om Janne. Jag har ju gillat honom länge, men Lager har, om vi förutsätter att folk är öppna och ärliga och
att de verkligen vill.
Ja, precis. Ja. Att man inte är sådär.
Att man bara gör det för cashen.
Nej, så har ju Lager potentiellt en mycket bättre självbiografi i sig. Janne är ju ändå folkrörelse hela vägen. Det är ju Lasse Lagerbäck det, men dels alla de här många åren med när Sverige hade de här namnen, men också liksom den brinnande tiden i Nigeria och sen den oväntade lyftet med Island. Så där finns ju jättemycket. Jag har ju ställt frågan till honom en gång när han skulle sluta och då sa han att kanske en dag, men han var rädd när han fortfarande var aktiv. Han sa just det, att i sådana fall vill jag vara ärlig, och han var väl inte villig att bli ovän med folk. folk eller uppleva som skvallrig och sådär. Mm. Men han kan vara värd att knåda Lagerbäcken.
Ja, men vi får bearbeta honom. Ja. Och Janne då kanske?
Ja, kanske. Ja. Jo, men han har ju väl med succén här och sådär.
Ja, det är oavsett när en förbundskapten avgår. Hur han nu avgår, det vet man inte. Men han skrev ett nytt kontrakt förra veckan. Eller det presenterade som att han förlängt och så. Mm. Och slutade med att det slutade som ett fiasko och rubrikerna och media vänder sig mot honom. Han liksom står mitt i en shitstorm och sådär.
Om det blir så.
Ja, då är det intressant för att då får han berätta hur han ser på saker och sådär. Slutade med succé om det fortsätter sådär nu. Oh, vi går till liksom semifinal i EM här om 2 år och så.
Mm. Med kungarna och UEFA Nations League.
Ja, då liksom eleverar han ju ytterligare någon nivå och sådär i folkkärhet och sådana saker. Då finns det någonting där, men blir det bara det är liksom, visst VM 2018 nu Ryssland, det var hans peak, sen gick det lite ut för, men aldrig någon fiasko, han liksom gjorde aldrig bort sig. Sådär. Det är svårt att säga att den boken säljer sjukt mycket så att det blir en bra ekonomisk affär.
Nej, den skaver kanske inte så himla mycket. Sen har vi ju alltså stora spelare som inte har skrivit är väl Thomas Brolin då förstås, som jag har hänvisat till sin bok som han ska skriva i ganska många år nu. Men det är väl tveksamt om den kommer. Olof Mellberg, Fredrik Ljungberg, ingen av dem har skrivit. Fredrik Ljungberg skulle jag inte, den tror jag inte blir jättekul. Anders Svensson.
Är det inte lite för sent nu?
Ja, kanske. Men han har ju ändå ett rykte om sig att vara något av en sanningssägare och inte vara rädd på så sätt. Så han kanske skulle kunna bli omtalad. Mm. På damsidan har vi ju mycket förstås.
Lotta Schelin givetvis.
Där har vi nog potentiellt starkare berättelser faktiskt.
Ja, vi tar bara Lotta Schelin också då som är det att hon lägger av nu. Hon kan inte, det går inte på grund av hennes kraftiga huvudvärk får man säga.
Vi och flera andra gissar jag har senaste året framfört önskemål om att prata med henne om detta. Men det har hon inte velat och så meddelar hon nu. Då.
Men hennes storhet som spelare, hennes karriär, vad hon har vunnit och sådär, det är ju bara en anledning där för att man skulle kunna skriva om henne. Mm. Och att hon också är en verbal och liksom vettig person och smart. Men också då det här slitet och gått ner sig i det, där finns ju liksom en stark historia bara där.
Verkligen. Kosovar Aslani kanske, som definitivt. Ju spelar, det ska vi säga, vi spelar in det här på morgonen före Sverige möter Danmark senare ikväll.
Matchen.
Ja, så Sverige kan vara klart för VM i Frankrike om de klarar kryss eller vinner. Eller så har de halkat ner till en andra plats och får spela playoff då. Det vet vi inte. Men hon skulle nog kunna ha en jättebra berättelse i som hon skulle vilja också.
Så är det.
Granen?
Granen har väl det just nu kanske. Ja, det är klart att som jag berättade om den här hysterin i Helsingborg. Det blir väl 100 000 i Helsingborg. 80 000 och de skulle köpa boken direkt. Så det är ju bra ekonomisk affär.
Ja, Guidetti skulle kunna bli bra om han, elakt ska säga, om hans karriär hade varit lite bättre.
Ja, jag kollade på det för man vet ju inte riktigt hur det går för honom. Nu är det ju lite sämre liga, det är ju också lite märkligt om man bara får göra en liten utflykt från det som vi pratar om här, att nu då sen Viasat inte längre sänder La Liga till exempel. Jag måste säga, även om det är då Strive som har det här, man har inte den här kollen längre. Man hör inte folk sitta och prata om senaste matchen i La Liga. Så jag har inte sett en minut av La Liga, eller ser jag för den delen den här säsongen. Och det är lite sorgligt. Och därför så får man inte heller den här uppdateringen. Och man känner att lite grann att det kanske hänger ihop med hur liksom, de större sportsajterna rapporterar. Att det blir också lite mindre intresse. Men nu kollar jag det här. Han har gjort 2 inhopp på 3 matcher i La Liga. Starten här för sitt Alaves. 2 inhopp, 26 minuter. Exakt lika många minuter i båda matcherna har han fått göra.
Ja, vi får väl se om han tar Toivonens forwardsplats nu då, när han kommer upp. Eller om Ishak får chansen, eller Viktor Claesson flyttas upp eller något sånt där. Given är han ju inte i alla fall. Men om vi låt säga att det kom ett krav från styrelsen i Offside. Mm. Vi har en styrelse ovanför oss, det ska ni veta. du är också med i ledningsgruppen till skillnad från mig. Och skämtet du alltid drar, du sitter där inne flera timmar och jag sitter och jobbar med min dator. Och sen så när du kommer ut därifrån så säger du alltid, big man, you're out.
Ja, som är från...
Det är från, det är Glenn också va?
Ja, det är Glenn Hussein.
Ja, vem var det som sa så?
Det var väl, vem fan var det som sa det till? Det var ju Liverpool.
Eller Sunes.
Ja, Graham Sunes var det.
Sunes, ja.
Som sa det till honom.
När han tar över som tränare.
Ja, det ska sig mellan dem. Och så sa han bara, big man, you're out.
Just
ingen vidare förklaring och motivering.
Det är väldigt så här, både du och jag tycker att det här har inte varit kul på länge, det här skämtet. Men vi spelar ändå alltid med lite. Jag reser mig lite från stolen och säger, ja. Det är ingen annan som ser det. Det är väldigt märkligt när jag tänker efter. Ändå så känns det som att det måste sägas.
Ja, vissa saker måste hållas.
Ja. Nej, men apropå styrelsen, och säga att de kommer att lite kärva tider nu. Jag tycker det går dåligt för tidningen och vi är rädda att vi ska tappa pengar. Vi har en ny idé här nu. Från och med 2018 så måste ni spotta ur er en allsvensk självbiografi varje år. Mm. Alltså ni ska övertala en allsvensk spelare, nu aktiv, att komma med ombord, och så hjälper ni den personen att skriva sin självbiografi. Och så tänker ni kommersiellt nu, vilket ni inte alltid gör, säger styrelsen. Att gå på de största namnen. Vilka går man på då? Här har man ju då givetvis problemet med att folk har rivaliserande supportrar och sådär. Men vilka blir våra första samtal då?
Tänker man bara ur sådär kommersiellt perspektiv, så är det väl, skulle jag säga, att det är kanske två stycken spelare som sticker ut, om man känner att det är stora supportermassor bakom som potentiellt skulle köpa på. Vi sa ju Granqvist här, det sa jag liksom lite skämtsamt, och han skulle eventuellt kunna vara en sån, för att han är just nu rider på en jävla framgångsvåg där alla verkar tycka om honom. Men om vi tar i allsvenskan, HIF spelar trots allt inte i allsvenskan, så 2018, först jag skulle presentera, att hade väl varit kanske Marcus Rosenberg ändå.
Mm. Ja, det är ju en som såklart väcker ont blod hos många andra, men är tillräckligt stor i Malmö. Och i, ja, i Malmö med omnejd för att den ändå ska kunna sälja rätt bra.
Det tror jag.
Och kanske, om jag hade varit bara en neutral åskådare, hade jag nog kanske ändå köpt den boken.
Vad skulle han fokusera på? Vad skulle varit liksom vinkeln? Ta, in boken.
Men vem, ta det andra namnet först. Du sa att du hade
Henrik Goitom.
Ja.
Han har ju så mycket annat runt omkring sig. Liksom. Han har ju givetvis förortsaspekten. Han har det att man liksom väljer bort Sverige i väldigt ung ålder. Har en lång karriär utomlands. Kommer tillbaka. Lagkapten AIK. Har liksom en ny höst i sig nu. Han är jävligt bra just nu.
Den här korta Eritrea.
Precis vad jag skulle komma till. Den är också väldigt intressant att diskutera.
Ja, det har ju inte riktigt Rosenberg på samma sätt. Men där skulle det bli viktigare att han var riktigt skicklig på att skildra det som händer i fotbollsmässiga. Och kanske bjussig med när det har varit lite bråk. Och blir verkligen sådär något som alla Malmö-spelare vill läsa. Mm. Blir det bara på ytan. Och sen gick jag till Werder Bremen efter Ajax. Hur skulle det gå? Ja. Det gick ganska bra. West Bromwich var inte lika kul. Sen kom jag hem.
Torsten Fings var en rolig prick.
Ja, det vill ju till att man så här clearar med dem först, så man inte så där säger ja till styrelsen, nu har jag Rosenberg, och sen när man väl sitter med honom så det stannar i omklädningsrummet, det som sägs där. Då är man ju illa ute.
Ja, det är ju det som är problemet. Nej, men det är båda, de här två personerna, timingmässigt är det också bra. De är, eventuellt har de max en säsong till kanske i sig, båda två. Framförallt Rosenberg har ju kanske bara Europa League äventyrat framför sig, sen skulle han kunna sluta eventuellt, det vet man inte, det är lite oklart här.
Nej, bara den här säsongen är ju så att säga en förlängd säsong.
Precis,
egentligen.
Men så timingmässigt så kommer boken ut i samband med att de liksom gör sin sista match och sådär, då har man också det med sig. Fan, vi ska ringa
dem. Att vi sitter och pratar om det här.
Ja,
kanske...
Vi får ringa dem ju. Du tar den ena, jag tar den andra.
Ja, kanske. Men ja, Goitom, som du säger där, där är det ju också... Det beror på om man ska följa dem samtida också. För han har ju möjligtvis då, inget tyder ju på att AIK är på väg att klappa igenom. Och skulle ju förvåna om han inte med sin vurm för europeisk fotboll vill testa på ett Champions League-kval nästa. Mm. Att man har någon slags kanske följa med-aspekt där också.
Det är också kul om man leker med tanke på att de här, eftersom de är rätt mallade, vi ska komma ut med en allsvensk självbiografi.
Ja just det räcker inte med de två nu.
Nej, vi ska komma ut en varje år sådär. Och det är kul om man gör dem väldigt mallade sådär. Att alla är uppbyggda på samma sätt sådär. Uppväxten, genombrottet, motgången.
Så man alltid... Tycker att alltid ett kapitel bör heta tvivel.
Precis. I Ganes fall så kanske tvivelkapitlet handlar enbart om, du vet, när han köpte en villa i Påarp då när han började tjäna sina första miljoner. Köpte han ju villa i Påarp, och han ryktet säger att han renoverade något så in i helvete inledningsvis, så där han blåste iväg och öppnade upp och skulle ha liksom en av de största biograferna i nordvästra Skåne och sådär. Tvivlet var hela renoveringsprojektet här. Det är det handlar om. Det är liksom mörkret i hans liv.
När byggherren ringde och sa att materialet var poröst.
Precis. Vi har hittat spår av mögel här, granen.
Just det. För vissa fall så finns det ju anledning att man vill höra mycket om uppväxten. Om den har format mycket. Men så här, om det ska vara mallat, skulle vi göra en självbiografi med... Om vi skulle göra en idag med då till exempel Andreas Johansson, Ante-G, som vi nu rapporterar ska lämna Norrköping för att flytta tillbaka till Halmstad, så skulle det även då vara 100 sidor uppväxt om hans barndomsår i Getinge.
Ja, du sa det här en dag, Johan, till mig, så det, och det kom som en riktig sån håll käften grej alltså. Var? Nej, men att G stod för Getinge.
Jag tror att det gör det. Alltså det är ju inte i namnet Andreas Johansson. Nej, där
jag
har
tänkte
ju
att han hade, vissa har ju sådär, vet, en bokstav mittemellan för- och efternamn. Jag har aldrig reflekterat över det, att det är Getinge, att det kommer Ante G.
Det var ju väldigt, väldigt vanligt förr att fotbollsspelare fick vara sin lilla hemort, mm, även i namnet Magnus Ölme Johansson, mm, eller Thomas Hulån Olsson i Degerfors. Så här, han var, det kunde man inte riktigt göra längre, men han ville hålla kvar en liten rest så att han valde bara bokstaven, så Ante G. Jag tror att det är Getinge. Hallänningar får slå mig på fingrarna.
Ja. Det är en vecka, mindre än en vecka kvar, Johan, till vi skickar vårt nummer 5 till tryckeriet. Ett nummer som jag tror kommer bli ganska uppmärksammat av olika anledningar. Men det återkommer vi till när det börjar landa hos våra läsare.
Och brännas.
Och brännas, precis. Vi ska då säga att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Big Travel. Och Big Travel erbjuder ett stort utbud av sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljetter och hotell för dig som vill se Premier League. Läs mer och boka via bigtravel.se.
Och även tillsammans med C More, för imorgon torsdag så startar UEFA Nations League på C More, och Sverige som spelar då i division B och har Ryssland och Turkiet i sin grupp kliver in i turneringen nu på måndag 10 september med hemmamatch mot Turkiet. Övriga matcher i UEFA Nations League som du kan se är bland annat Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, England, Spanien och Island, Belgien. Och på C More så får man dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Gå in då på cmore.se och läs mer.
Då lämnar vi källaren, Johan, för att kliva upp 2 våningar och fortsätta med att slutföra detta nummer som vi precis har nämnt.
Jag kanske kan avsluta med ett litet dokumentärtips, mm, som vi kommer med då och då. Det här retade mig förra veckan när vi satt och pratade om spetsegenskaper, att jag inte kom på det här direkt, ifrån en gammal sportdokumentär, om det nu är sport, men som heter Beyond the Mat, som handlar om wrestling. Och den här är från, jag tror den är skarven 80-90-tal, men den finns på YouTube, heter Beyond the Mat. De handlar då just om vad det här är för snubbar egentligen och hur de lever när de inte är uppe på mattan och fightas och spelar teater. Och spetsegenskapen som en hade och som jag borde ha dratt förra veckan, en väldigt fin scen i inledningen när det kommer en avdankad amerikansk fotbollsspelare. Han verkar kanske inte vara smartast i världen, men har då hört talas om det här med wrestling och att det finns pengar att tjäna, och så får han komma till det stora fina huvudkontoret för att träffa bossen för hela amerikansk wrestling, och det här är stort alltså. Mm. Och han sitter där i sin fina kostym och tar emot, och han sitter och försöker sälja in sig själv, men har ingenting riktigt att komma med, liksom, att jag har många starka, mm, behövs inte, har du inget liksom unikt som är liksom speciellt, så, så kommer det fram då, så bara, I can puke whenever I want, så, you can do what? Han kan spy på beställning alltså. Och han ser, man ser dollartecknarna i wrestlingbossens ögon, och han säger direkt så här, demonstrate, och sätter fram sin papperskorg, och så får han stå då och så här försöka fram en spya så här, och då tar bossen rollen som kommentator. Oh my god, he's gonna puke. Och så spyr han då, och så säger han direkt förstås att hans namn på wrestlingmattan ska ju bli puke förstås. And it's not gonna be puke, it's gonna be puke. Och så är det väldigt gulligt sen när han är glad och den här killen ringer hem till sin mamma. Mamma, I got a job. They wanted me to puke and now I'm gonna be with the big boys.
Yes,
Beyond the Mat. Grynig kvalitet, men värd att se.
Ja, den ska vi kolla på. Ja. Ta hand om er, så hörs vi om en vecka. Hej!